Idag tänkte jag vi skulle prata lite grann om grupper och team. I dagens arbetsliv så ingår snart när alla i en eller flera grupper och en del av oss samarbetar i team. Om vi ska göra någon sorts definitionsmässig åtskillnad mellan grupper och team så kan vi tänka på fotbollslag och friidrottslag. I fotbollslaget så kan man bara nå det gemensamma målet genom samarbete och tillsammans. När man lyckas så är det tillsammans man lyckas. När man misslyckas så är det tillsammans man misslyckas. Medan i friidrottslaget så lyckas var en individuellt och bidra på det sättet till den gemensamma framgången. På samma sätt är det då med grupper och team. En arbetsgrupp behöver inte nödvändigtvis samarbeta för att lyckas. Den kan vara sammansatt av personer som inte nödvändigtvis samarbetar men ändå tillhör samma grupp. Och för det här samtalets skull då så definierar vi team som en grupp som måste samarbeta för att lyckas med sina mål. Om vi ska prata grupper och team så kan vi inte låta bli att nämna den stora gurun inom området, nämligen Susan Whelan. Hon har gjort en fantastiskt omfattande forskning inom området och tittat på teorier och forskningsrön hela vägen tillbaka till 1930-talet och fram till nu. Utifrån detta breda scope har hon skapat någonting som hon kallar för Integrated Theory of Group Development, där hon har integrerat en massa olika teorier och forskningsrön gällande team och grupper. Hon har också skapat ett mätverktyg som heter Group Development Questionnaire som mäter gruppers mognad och gruppers utveckling. Det som Susan Whelan har funnit är att när team utvecklas så gör de det i vissa förutsägbara steg eller faser. Det är just de här stegen och faserna som man kan mäta med det här verktyget Group Development Questionnaire. Man kan alltså se i vilken mognadsfas teamet, gruppen, befinner sig. Och vill man lära sig mer om det här så kan man med fördel läsa Susan Whelans bok Att skapa effektiva team. Jag tänkte vi skulle göra en liten beskrivning här nu utav de olika faserna som ett team utvecklas i. Och för att göra det så använder vi oss nu av liknelsen med en människas utveckling från barndom till ålderdom. Den här liknelsen bör ju inte övertolkas på det sättet att till exempel en ledare för en grupp ska i början av en grupps tillblivelse behandla sina gruppmedlemmar eller sin grupp som om de vore barn, eller att en lite bångstyrig grupp ska behandlas som om de vore tonåringar. Men just utvecklingen över tid och hur de här faserna tar sig uttryck, det liknar i mångt och mycket en mänsklig individs utveckling. Med det sagt kan vi också säga att den här analogin fungerar för att beskriva hur gruppen mognar, alltså inte hur individerna i gruppen mognar. Det här är samspelet vi beskriver på det här sättet. Om vi börjar med att titta på den första fasen i en grupps utveckling så är den ganska lik barndomen på det sättet att vi inte är så väldigt självständiga, vi är inte så väldigt autonoma och det går inte att avkräva särskilt stort ansvarstagande av det lilla barnet eller för den delen av en alldeles nybildad grupp. Det är för mycket andra saker som pågår. Susan Whelan väljer att kalla den här fasen för tillhörighets- och trygghetsfasen. Det är just där som mycket fokus och energi riktas. I en ny grupp, precis som för ett litet barn, så är det viktigt att få känna att man tillhör och att det är en trygg plats att vara på. Det här tar sig bland annat uttryck i ett visst ledarberoende. Att ledaren är den som blir tongivande för gruppen. Ett väldigt konkret uttryck för det här är att tittar vi på en alldeles ny grupp så är det ledaren som pratar 80% av tiden. Och står för mycket av struktur och organisering och fattar beslut. Det är inte alldeles olikt den vuxnes roll gentemot barnet att bidra med just struktur, ordning och reda och fatta vissa beslut. Det här ger ju ledaren för en ny grupp ett visst mandat och det mandatet bör man ju förvalta klokt och omdömesgillt. En bra sak man kan göra med det mandatet är att redan tidigt i gruppens historia etablera en del positiva normer. Där min personliga favorit är, i den här gruppen har vi inga heliga kor. Här kan vi prata om vad vi vill. Har vi synpunkter, tankar och åsikter så ska vi lyfta dem. Nu kan vi inte förvänta oss att den alldeles nybildade gruppen kommer göra det. Men då har man sagt det tidigt och sagt att det här är det som gäller här. För ledaren gäller det naturligtvis inte bara säga de här normerna som man vill etablera, utan faktiskt agera dem redan från början. Det är så de blir normer, genom att vi gör som vi har sagt att vi ska göra. Över tid så kommer det då utvecklas till någonting som vi anser vara normalt, som vi brukar göra. Sammanfattningsvis så blir det alltså för ledaren till en alldeles nybildad grupp att skapa struktur, ordning och reda, organisation, men också bidra till en känsla av trygghet och tillhörighet. Det kan man till exempel göra genom att tydligt introducera vilka det är som tillhör gruppen och säga vem som har vilken roll och funktion och sådär. Det bidrar till att de som tillhör gruppen vet vilka är vi i det här sammanhanget. Vad händer med en människa när den går från barndom till ungdom? Några ganska vanligt återkommande tecken är att man blir mer självständig. Man börjar kanske känna en större tillit till sig själv. Och man blir definitivt mer ifrågasättande. Och det här liknar väldigt mycket de tecken som visar att en grupp har gått från första fasen i en grupps utveckling till den andra fasen i gruppens utveckling. Det som Susan Villa kallar för opposition- och konfliktsfasen. Gruppen känner här en större trygghet, och utifrån den tryggheten så blir man mer självständig och man börjar ifrågasätta mer. Man börjar ifrågasätta varandra och man börjar ifrågasätta ledarskapet. Och som ledare så kan ju det här vara lite jobbigt. Man blir ifrågasatt av gruppen och dess medlemmar. Beslut och förmåga kan ifrågasättas. Men som ledare ska vi ju då klappa oss på ryggen och gratulera oss själva, för då har vi lyckats etablera en tillräckligt hög grad av tillhörighetskänsla och trygghetskänsla i gruppen. Det finns en tillräcklig grundläggande struktur, ordning och reda och trygghet socialt för att gruppmedlemmarna ska börja ifrågasätta och gå i opposition med varandra och dig som ledare. Den här fasen behöver inte nödvändigtvis vara en jobbig fas, men den är det för ganska många. Det tar mycket energi att hantera de här oppositionssituationerna, de här konflikterna som uppstår. Och jag tror att när folk pratar om att de inte gillar grupparbete, så är det just den här fasen som de tänker på. Vad vi som ledare kan göra är att bidra till att de här motsättningarna, de här konflikterna, blir meningsfulla motsättningar. Sakkonflikter, konstruktiva sakkonflikter. Och vi kan då bidra genom att styra diskussionerna till det som är viktigt. Fokusera på till exempel mål, uppdrag, struktur, samarbete. Och hålla er borta ifrån infekterade personkonflikter i allra högsta möjliga mån. När en människa går från sin ungdom till att bli en ung vuxen, så uppstår det för många en stor känsla av frihet. Bland annat så kommer ju den friheten ur att man vet lite bättre än vem man är, och man har ganska hög grad av tillit till att man kan lösa en massa olika situationer. Men det här är också en fas i livet som utmärks av att man plötsligt måste börja klara en massa saker alldeles själv. Det är kanske första gången för många som man måste börja städa, handla, laga mat, betala räkningar. Ja, ta hand om sig själv fullt ut. Även här finns det ett antal liknelser man kan göra till en grupps utveckling. Och nästa stadie i gruppers utveckling, som Susan Whelan kallar för tillit- och strukturfasen. Här finns det en tillit som har etablerats i förmågan att konstruktivt hantera meningsskiljaktigheter i opposition- och konfliktfasen. Om vi vet att vi kan hantera konflikter, om vi vet att vi kan lägga korten på bordet och hantera det som dyker upp, så skapar det en god tillit, en bra fundament för samarbete och effektivitet i gruppen. Och i den här fasen så kan vi på ett lite mer lugnt, sansat och moget sätt fundera kring vad är rätt struktur för att hantera vårat uppdrag för att kunna ta oss till våra mål. Det kan bli så att vi i den här fasen får göra oss om en del av de strukturer som vi skapade i tillhörighets- och trygghetsfasen. Ni kommer ihåg när ledaren var den som behövde skapa struktur, ordning och reda och bestämma saker. Här kan gruppen göra det gemensamt, och det är först nu som vi börjar ta tillvara gruppens gemensamma potential. Genom att fråga gruppen, vad är de bästa strukturerna, vad är det bästa sättet att arbeta på för oss tillsammans när vi ska uppfylla vårt uppdrag, när vi ska nå våra mål ihop. Så i den här fasen så ägnar vi en del tid åt att gemensamt diskutera strukturer och att justera de strukturer som vi redan har. Ledarens uppgift i den här fasen blir i mångt och mycket att uppmuntra ett aktivt deltagande från samtliga medlemmar så att man kan ta tillvara på de olika kompetenser och perspektiv som gruppen har. Och även att uppmuntra de förändringar som krävs för att gruppen ska kunna bli mer produktiv och mer kreativ. Det här kan ibland vara en lite tuff utmaning för ledaren som ju har varit med och etablerat en del strukturer och så i början av gruppens tillblivelse och säkert tyckte att de var bra. Men här gäller det då att prestigelöst ta ett steg tillbaka och se till att gruppens potential kommer till sin rätt. Om gruppen lyckas ta tillvara på sina olika kompetenser och därigenom skapa goda strukturer och metoder för samarbete, effektivitet och kreativitet, så finns det goda chanser att utvecklas till nästa fas i Whelans grupputvecklingsteori, nämligen den hon kallar för arbete- och produktivitetsfasen. Och precis som en mogen, vuxen individ, människa, så kan gruppen i den här fasen ha en hög grad av självkännedom. Det finns en emotionell mognad och tillit. Och det finns också en möjlighet att ta ansvar för större sammanhang. Det är nämligen i den här fasen som gruppens fulla potential tas tillvara. Allas kompetens kommer till sin rätt. Och det gör att man kan hantera mer komplexa uppgifter. Ledarskapet för en sån här grupp är vad man nästan skulle kunna beskriva ett icke-ledarskap. Man behöver ta ett steg tillbaka och låta gruppen ta ansvar. Delegera mycket. Kanske snarare jobba med att utmana och utveckla. Susan Whelan har även identifierat en sista fas som kallas för avslutsfasen. Och det är ju för grupper som planerat eller oplanerat avslutas helt enkelt. Många grupper etableras utan något slutdatum för när gruppen ska sluta samarbeta. Men det finns en arbetsform som är väldigt vanlig i dagens arbetsliv, nämligen projektformen, som faktiskt förutser sin egen död, eller hur man ska uttrycka sitt eget avslut. Projekt är ju till sin natur avgränsade i tid. Och för just sådana grupper så kan det vara extra viktigt att ta i beaktande den här avslutande fasen, att det finns vissa saker man kanske bör tänka på. Det finns ett visst fog för att hävda att levande system över tid utvecklar en överlevnadsinstinkt. Och detsamma gäller definitivt grupper. Att om man vet att gruppen ska upphöra, om det dessutom har varit en grupp som man har trivts i, som har varit effektiv, kompetent, så uppstår ju vissa sorgreaktioner som kanske måste hanteras av ledaren eller av gruppen. Man kanske på ett eller annat sätt behöver upprätta någon form av testamenten, nu säger det inom citationstecken här. Att helt enkelt etablera var ska det vi har skapat ta vägen någonstans. Vi kan behöva skriva någon form av utvärdering, någon rapport som tar tillvara de lärdomar vi har gjort. Det kan underlätta avslutningsfasen i en grupps arbete. En annan viktig sak kan vara att säga viktiga saker till rätt personer. Att man kanske har någon gemensam avslutningsreflektion i gruppen eller med vissa intressenter eller uppdragsgivare. Helt enkelt att medvetet hantera den sorgeprocess som det innebär för en grupp att avslutas. Om du som ledare vid SLU känner ett behov av att utveckla din grupp och behöver ett stöd i det, så står vi i gruppen för hållbart akademiskt ledarskap till förfogande i såna här frågor. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att innehållet har varit matnyttigt och användbart. Hör gärna av dig om du har tankar, funderingar eller åsikter om grupper och gruppers utveckling. Tack och hej! Det här var en podcast från Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Om du vill läsa mer om ledarskap eller om vårt utbud kan du antingen gå in på medarbetarwebben, styrning och organisation och ledarskap vid SLU. Eller gå in på vår blogg på blogg.slu.se/ledarskap.